Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Hej och välkomna till Kamratpodden 4 meter. Jag sitter här med Anders Sparring. Jag heter Fritte Fritsson.
Jag heter Anders Thorsson Sparring om man ska vara noga.
Ja, precis.
Kommersiellt lite felaktigt att jag ibland heter Anders Sparring och ibland Anders Thorsson Sparring.
Men det har vi pratat om det innan. Men ja. Jag tänker, men när knyckelspökena, vad står det på omslaget?
Sparring bara.
Ja, men då tänker jag att Sparring är ditt stage name. Alltså jag heter Fritte Fritsson i offentligheten.
Men jag måste bli tydligare med det, för när jag var med Aktuellt till exempel. Mm. Vilket är det största som har hänt mig, kan man tro, om man lyssnar på hur vi pratar om det.
Så här, förlåt Mårten, Stella och Alex och Mimmi.
Vilket är det största som har hänt mig yrkesmässigt. Just det. Så stod det Anders Thorsson Sparring i den här lilla raden där någonstans. Och det var ju felaktigt då. För den som, jag är nyfiken på hans böcker. Mm. Jag ska googla. Nej, det finns inga böcker av någon Anders Thorsson Sparring. Men en av en Anders Sparring. Det är nog inte samma kille.
Precis, så vi ska vara tydliga med det. Att men vem vill du vara i den här båden då? Vill du vara Anders Sparring?
Jag vill nog vara Anders Thorsson Sparring. För det är det mer personliga Anders. Ja, okay. Det är jag liksom. Ja.
Det blir lite otydligt men också väldigt fint.
Jag märker att det är jävligt otydligt. Jag märker att jag är dålig på att branda mig själv.
Ja, men det är ett separat avsnitt. Det stora branding-avsnittet.
Ja, men det kan vi prata om någon gång.
När vi tar hit precis någon sån här PR-konsult. Vi brukar ju skoja om han Ronge.
Björn Ronge?
Nej, heter han inte det?
Men han,
Paul Ronge.
Paul Ronge, han var ju med i Aktuellt och försvarade Jan Andersson i förra veckan. Och mot Johan Esk faktiskt. Så okay. Hon var fräschare än vad jag hade trott.
Wow, okej. Okay. Alltså fräsch i så här hyn eller spänsten.
Hela konstruktionen var en kar 57 som fortfarande klarar leading i loppet. Ja, men kanske snusade lite för mycket. Hon har ju bruna tänder.
Okej, okay. Vi har pratat om det. Att Johan Esk, han har en väldigt skidlöpar-aura.
Ja, men jag tror att det är så här. Att du visste det, men jag hade bara sett hans byline-bild och visste av erfarenhet att man kan inte lita på byline-bilden. Ofta har journalisten i fråga krökat ner sig på tändstopet så inåt av helvete och tappat halva garnityret och liksom gått fullblown. Mm. Fullblown tjockis.
Men vad är skillnaden mellan Jan-Olof Anderssons byline-bild och Jan-Olof Andersson på gatan?
Sant. Mm. Nej, men det är väl nog egentligen bara att byline-bilden så står den klädd i en lodenrock och det är väder för lodenrock, men i verkligheten så är det minus 30. Man går ändå runt i lodenrock. Ja.
Men är det så att så här, chefredaktörer och redaktionschefer och sådär förgäves försöker få vissa äldre journalister att ta nya byline-bilder för att de ska liksom stämma med det?
Man försöker trycka in Staffan Heimersson i fotosyr och ja, jag vill ha den här. Nu kan jag inte imitera Staffan Heimersson, men han vill ha den här tagen i Tripoli 1988. Han har sån här jacka, du vet, sån här GV-jacka.
Ja, just det. Jakt. Sån här
korre-väst.
Ja. Mm. Som är så här, egentligen är väl mest alltså, praktiskt för fotograferna att de på den tiden det fanns filmrullar och olika sån här ljusmätare. Mm. Då hade man ju så här 1000 fickor för det. Mm. Det är då, det är tre yrkeskategorier. Det är så här pressfotografer, det är fiskare och
hundägare.
Ja, då är det fyra terrorister också.
Förlåt, nu dödade jag din punchline. Sa han.
Ja, men du är sådär, rule of four. Ja, som man brukar säga.
Men du, varför fick inte Staffan
Heimersson? De kakifärgade västarna. Four horsemen av kakifärgade västar.
Vilka var det nu?
Det var pressfotografer, fiskare, hundägare och terrorister.
Ja. sant.
Men jag vill återkomma till ett litet spår här. Du snackade om att Aktuellt var det största som hade hänt dig yrkesmässigt. Men om du på riktigt skulle göra en topp 3-lista över det största som har hänt dig yrkesmässigt. Alltså det kan vara ett ögonblick eller liksom ett projekt eller någonting som definierat det. Eller som du tycker att det här var de tre viktigaste grejerna. I ditt
ja, men om det ska vara ögonblick.
Ja, det kan vara inte ögonblick. Eller det kan vara också, alltså julkalendern kan vara liksom, det är inget ögonblick.
Nej.
Men julkalendern kan vara en grej. Nu lägger jag ord i munnen på dig.
Ja, men det första var när Martin Geijer ringde mig 1900, på våren 93 någon gång. Eller kan det ha varit våren? Hösten 92 eller våren 93. Jag frågade om jag ville bli fast medlem i ensemblen på Stockholms improvisationsteater.
Wow.
Då fick jag jungfrusilen av bra telefonsamtal. Wow. Bra jobbmässiga telefonsamtal.
Wow. Och naturligtvis så sa du, jag ska tänka på det, Martin.
Nej, jag sa ja. Jag sa ja. Ja. Det andra var nog när jag stod en provhut på NK-provet på byxor och Thomas Andersson vi ringde och vi delade lägenhet och han hade öppnat posten från, som hade kommit från Dramatiska institutet och det stod att jag var antagen till producentutbildningen.
Wow.
Stort ögonblick. Alltså julkalendern med knycker så kommer nog inte med på den här listan. Det tredje är när jag går runt hemma i vår nyinköpta bostadsrätt i Årsta, det är 2007-2008 någonting. Och jag har inga uppdrag och jag inser att vi måste nog sälja lägenheten och då ringer Petra Renius som då är dramaturg och chefsdramaturg på SVT Barn frågar om jag har lust att skriva en julkalender. Supersnälla Silvisara, kan du ta det här jobbet tillsammans med Janne? Det var också sånt där, åh! Alltså det är de här ögonblicken som har gett en störst kick den dagen.
Just det. Men så det här, Knickers var inte din första julkalender?
Nej, det var min tredje.
Wow, okej. Okay. Så Supersnälla Silvisara och...
Höjdarna på taket. Allrums höjda paket.
Ah, okej. Okay, fan. Ja. Fan. Alltså julkalenderkingen alltså.
Ja, jag har ett visst...
Lord of julkalendrar.
Ja, kan man säga.
Overlord.
Nej, inte Overlord.
Of the Christmas calendars.
Nej, det är inte Overlord. Nej. Det är väl de här som har gjort Tjuvarnas jul.
Okej,
okay, det gänget. Jag vet inte vad de heter just
nu. Men det är ett konkurrerande gäng.
Men det finns några gäng. Jag är ett av dem.
Just det, men du är med ett enmansgäng.
Det finns ju Sparring. Och så finns det Hotell Gyllene Knorren-gänget. Och så finns det Tjuvarnas julgänget.
Men du har varit med i Hotell Gyllene Knorren-gänget också. Nej. Dessutom. Har du inte det?
Nej, det har jag inte.
Vad var det du var med och skrev då? Något liknande?
Jag var med och skrev Hotell Cantarell.
Jaha, okej. Okay.
Men det försökte vi också göra till julkalender. Och då när vi höll på att göra det, försökte göra det till julkalender, så var det en annan kreatör som hade hört talas om att vi höll på. Och då la hon bara ner. Det är ingen idé.
Oj.
Men så blev vi ändå inte julkalendern.
Wow. Men Hotell Cantarell, det är en kulturskandal att Hotell Cantarell inte blev julkalender.
Alltså...
En annan kulturskandal, det är att Bengt Lindros förslag till utställningspaviljongen till världsutställningen Sevilla 1992 inte blev av.
Oj, vad har vi gått miste om?
Ja, det är ett väldigt, väldigt fint arkitektoniskt verk.
Ja.
Det var... Tänker, alltså det som blev var det som sen blev Måltidens hus i Grythyttan, och så här postmodernistiskt liksom så här tempelmotiv, ganska fult, alltså här i tidsandan kanske det var helt okej. Okay. Bengt Lindros gjorde bara en stor, alltså tänkte en jättestor lada med platt tak, alltså och alltså som en jättestor skolåda.
Det som sen blev GK och Ullared.
Nej, precis, men en skolåda som bara bestod av svenskt så här virke där han då liksom gjorde det här virket. Det var som en stockkonstruktion och där, liksom, där han la trä i en mönster som på något sätt anspelade på den här arabiska arkitekturen i Andalusien.
Så att det alltså liksom, de gamla morerna.
Ja, han smälte ihop på något sätt motiv från det, så här, det filigrana. Du vet, de här otroligt finmejslade ljusöppningarna som är i de här, kan det vara i Alhambra och med det svenska träet.
Oj.
Och så att det var också liksom förstod platsen att Sevilla på sommaren, det är liksom, det var, behöver man skugga, eller hur? Så det var liksom bara som ett dunkelt rum där ändå ljuset kom in på ett otroligt intressant
sätt. Det låter lite som att du beskriver så här Ralph Erskins friggebod i skala 1000:1. Eller hur?
Ja, kanske. Du menar den här lådan han byggde?
Ja.
Det är hans första
Jag får en lådkänsla.
Ja, fast det här var ju mycket mer, det här är mycket high concept.
Jag fattar också det här, för när du först har lådor då tänkte jag så här, men nu ska jag dra ett skämt att det blev sen GKs i Ullared.
Ja.
Men sen så inser jag att den som lyssnar och har hört alltihopa tycker att jag har fel, men då får man tänka när du sa, först börjar man säga en låda, men en flätad trälåda då.
Ja. Topp 3 svenska kulturskandaler. 1, att Hotell Cantarell inte blev julkalender. 2, att Bengt Lindros inte fick rita Sevilla-paviljongen 92. 3, att grytan inte blev med Uje Brandelius, inte blev Sveriges Eurovision-bidrag 2023.
Där har du en hang-up.
Ja.
Du jobbar med.
Hang-up.
Du älskar alltså, grytan så mycket.
Ja, jag tycker den är helt fantastisk. Ja. Alltså den är, det är roligt att Uje ändå har skrivit, alltså den är, den liksom doftar lite grann av sådana här gamla Eurovision, alltså jag tänker på Family Four.
Mm.
Alltså lite, så här, inte Härliga sommardag, men Vita Vidde, lite det här lite tralliga.
Mm.
Och sen så det lite vemodiga och texten är ju briljant ur liksom sin upprepning. Alltså att han, liksom, genom texten så går den här misslyckade grytan som han gör och liksom de har gäster och han och hans fru och samspelet och sen är det hela tiden här omkvädet. Det här är första skälet till att det ska vara vi två. Det här är första andra skälet till att jag vill vara med dig. Och det här är alla skälen slutade med.
För att ja, men det är nästan någon slags sonetsk, vad ska man säga, dramaturgi när det är sonettliknande.
Ja, men det är som ett omkväde.
Ja,
liksom.
Omkväde.
Så att du som lyrikälskare och alltså så här, intresserad av text.
Mm.
Du skulle gå in och så här, det skulle kunna vara en, om du skulle skriva, liksom, ta ett C-betyg i litteraturvetenskap, kanske du skulle göra en närläsning av grytan.
Alltså jag har faktiskt inte hört den. Jag började lyssna på den på Eurovision när jag kom hem sent så bara scrollade jag fram till det. Men han sjöng så illa för att han på grund av halsinfektion. Då trodde jag att det berodde på stark nervositet. Ja. Så jag var tvungen att sluta kolla. Sen har jag förstått att det var för att han var sjuk.
Ja.
Men Marcus, du kan väl lägga in, eller Patrik, vem som nu klipper. Kan du lägga in hela grytan i slutet? Risken är att det begår ett upphovsrättsbrott.
Mm.
Men det vore konstnärligt felaktigt att inte spela upp hela eftersom jag antar att den går i mål. Så
ja.
Du måste ha en helhet.
Precis. Ja. Men det är också roligt att säga Marcus eller Patrik eller vem det är som klipper det blir nästan som humble brag någon av våra klippare.
Dino Jonsäter, kan du klippa in grytan på slutet, Dino Jonsäter? Så klipptes Tinker Tailor Soldier Spy. Varför är som om jag sköt över huvudet på någon. Sveriges bästa klippare.
Underbart. Rolig referens. Ja. Jag har ju
Erik varit... Hammendorf, när du lägger ut här på Acast. Placera reklamen lite tidigare, Erik Hammendorf. Vår producent som producerar det här.
Jag
som också producerar Ruben Östlunds film.
Nej, vi var han Kalle, du vet, som är Roy Anderssons partner. Vad heter han? Kalle... Han heter, eller hur? Alltså hans producent och allt det. Men jag kom inte på efterhand.
Nej,
så att det föll som en fura.
Katinka Farago, när du hjälper Erik Hammendorf och producerar den här Bergmans producent. Roligt om att vi hade hela så här, svensk filmelit. Precis. Som jobbar med oss.
Bengt Palmers, när du ska marknadsföra det här sen så, och skriva en underscore till det här sen så tänk på att jag vill få lite så här, lite så här Jönssonliga vibb i underscoren till det här. Men ändå på något sätt med mer sublimt, om du fattar vad jag menar. Ja, man behöver inte säga mer till Bengt.
Nej, Bengt, han behöver lite information, han fattar. Han kan triangulera. Han vet vad som... Jag vill fortsätta, men jag inser att vi ska sluta med det där nu. Jag hade både Gunnar Fischer uppe. Anna Asp.
Inte Gunnar Fischer död.
Jo, det är också roligt.
Men Anna Asp blev det.
Ja, Anna Asp blev det.
Oh, herregud.
Ja, Marek Foss är död.
Uh-huh.
Man vill bara fortsätta. Liksom. Så, vad är det här rummet av flams? Vi slipper ställa frågan. Hur är läget med dig då, Fritte?
Jo, men ställ frågan bara.
Det är, hur är läget?
Det är faktiskt jättebra nu. Och det har varit bra också. Jag har varit instängd.
Aha.
I olika situationer.
Aha.
Inträngd.
I mentala?
Nej, fysiskt och mentalt. Aha. Men allting började i söndags. Vi skulle träffa några goda vänner Stora Bläckdornsparken på Södermalm i Stockholm. Och det är ju lite sådär, vi bor ju i Gröndal och då, alltså nu blir det lite sådär Stockholms kollektivtrafik sådär. Men då ska man ju ta lite tvärbana och sen ska man ta kanske över till Gullmars och så byter man till Gröna, sen hoppar man vid Skanstull, så går man ett litet stycke upp till parken. Men så var vi lite sena, så då tänkte vi så här, men okej, vi tar bilen.
Mm.
Vi tar inte bilen in till stan i vanliga fall, men vi tar bilen.
Men det får man säga för er som inte känner till Stockholms geografi. Bläckdornsparken ligger illa till för kollektivtrafik.
Ja, men ibland är det så att även om man bor nära Södermalm, så man ska till längst bort på Södermalm, så kanske det ändå tar med barn 40 minuter.
Ja.
Så det är ganska långt.
Ja, så. Alltså jag kan säga så här, utflyktsmål som är bättre på pappret än i verkligheten. Blecktornsparken.
Ja, exakt. Mm.
Då... Hagaparken också långt. Ja, går ju inte att ta sig dit. Herregud,
men då, vi sätter oss i bilen, åker ner i Södertäljevägen, ner i tunneln såklart, och så upp vid Gullmars. Mm. Och det kloggar igen något in av helvete. Vi sitter i bilkö i det här kvart 20 minuter och undrar vad är det som har hänt? Och så när vi kommer upp till Gullmars så ser jag polisen står där och dirigerar om trafiken. Då fattar jag, det är ju Bayernmarschen.
Nej.
Ja, det är Bayernmarschen. Nej, och då, okej. Och då är det så här, i mitt huvud då, jag kör bilen. Jag ska också tänka liksom, nästa steg. Det är som ett schackparti mot 20 000 Bayern-fans. Så då svänger jag upp mot er.
Mm.
Och sen svänger jag ner vid rondellen där. Är det Bolidenplan?
Mm. Kunnigt.
Ja.
Kunnigt.
Och sen så kör jag ner mot Enskede. Och sen så tänker jag att jag kör upp på Nynäsvägen. Och så tar jag liksom, kommer jag upp och sen ner på Skansbron.
Mm.
Men sen när vi kommer till, det blir väldigt, ni kan följa med på Google Maps om ni vill. Mm. Men då, när jag ser kön för att komma ner där vid Gammalby Sjönstad, vid Skansbron, då kör jag ner igen i tunneln.
Mm.
Och så kör jag bort till Nacka till Domvikstull, och så kör jag bakvägen in på Folkungagatan och ner den vägen. Ner på Renstjärna.
Sitter Ida mellan pojkarna i baksätet?
Nej, hon sitter fram.
Men hon förklarar hon för dem varför vi inte bara åker.
Ja, men alltså stämningen i bilen, alltså så här, det är ju inget viktigt, det är bara några kompisar, eller typ bara, men och de har full förståelse, men alltså, när man sitter i en bil och liksom så här är typ en timma försenad till en vanlig lekpark liksom. Och då dessutom så när vi kommer då till Sickla där, när man ska svänga upp tillbaks in mot Londonviadukten, då kör jag fel, så kör jag mot Nacka istället. Så vi kommer till Nacka Forum.
Ja, så du är ute på 222.
Ja, och så till Nacka Forum vänder jag. Och sen är det så, när man kommer av där, då kan man liksom inte köra tillbaka direkt, utan liksom måste man köra, ja, du är ytterligare längst bort till en rondell, och så tillbaks, och så ner på 222. Och sen kommer vi tillbaks och vid Londonviadukten, då är det också kö upp på Folkungagatan. Men så till slut så lyckas vi. Men då är vi en timme senare liksom, till en vanlig playdate. Men då ringer Ida och säger, men för de bor där uppe vid vad heter det, Ploggatan eller Sågargatan, de här smågatorna som ligger uppe vid kulturreservatet där. Då så säger, men kom upp hit istället. Och då slutar vi att vi parkerar till slut och bara, ah, Jesus. Det var liksom typ en millimeter från att vi är så här, vi åker hem.
Ja, det var som den här filmen En natt i New York.
Ja.
Av Francis Ford Coppola, om en kille som liksom bara inte kommer hem.
Nej, nej, men så det var den känslan. Men sen kom vi dit, och då gick vi in och satte oss på Sofia skolas skolgård.
Mm.
Och då är det, den här stora stenbyggnaden har stått i sol. Alltså solen står rakt mot oss, det är en klarblå himmel. Vi sitter mot den här solvarma väggen och barnen börjar leka där på skolgården. De har två killar som är nästan lika gamla som Bosse och Fred. Och då kommer de fram, och då kommer de fram med så här jättegod, för de är jättetjejen där, det är förhållandet att det är så här mycket mat och dryckesintresserade. De kommer fram med någon så här väldigt god mousserande flaska. Så här, nu ska vi fira allt som har hänt och att På spåret och allting, så här, och skål och grattis. Och så sitter man där i solen, och sen så bara, alltså allting bara smälter bort.
Mm.
Sen så vi slutade med att vi var kanske där vid två. Vi åkte väl hem från dem vid 8-tiden på kvällen.
För då hade du nyktrat till så du kunde köra bil.
Ja, men jag drack.
För det är en tanke som hela tiden drabbar en.
Ja, men Ida drack ju på. Alltså, inte så mycket, men
lite. Hon fick sitta barnstol på vägen hem.
men jag drack väl ett par flaskor mousserande. Eller ett par glas mousserande i början där. Men sen så höll jag mig till vatten. Men fruktansvärt trevligt.
Ja.
Men apropå att bli instängd. Och sen så då, en liten epilog till det här. I morse då så tänkte jag, innan vi träffas för att spela in podd, så tänkte jag att det är kallt och krispigt fortfarande. Nu ska jag åka till Ågesta och ta liksom, åka några kilometer skidor. Innan vi ses. Ta på mig skidkläderna, gör mig redo, liksom packar ner allting i någon väska och går ut till bilen och ser att det händer någonting nere på gatan. Då har jag svagt minne av att då har ju då de skickat ut någonting till bostadsrättsföreningen. Då är det någon så här rörreparation, vilket innebär att där vi står med vår bil kan man inte komma ut dag till mellan 8 och 16 nu
Alltså från er lilla parkerings...
Nej, det är liksom, det går inte.
Man kan inte fulköra upp förbi er dörr och sen så liksom fulköra du kommer, så du kommer ut på...
Nej, du kommer inte in där liksom.
Aha, alltså, det går inte
att ta sig in. Så att jag...
Står det någon sugga i vägen eller?
Ja, det är som ett litet stängsel, så att det är kört, det går liksom inte.
Fan.
Så att jag kom inte ut. Jag fick ställa in, så jag fick upp igen och byta om och sen så, ja, så tog jag bostadsskolan.
Men lyckades du behålla ditt soliga sinnelag efter söndagens...
Men söndagen var ju någon slags övning. Ja. Så idag så kände jag så att ja, men det här, nu är jag ju så här... Men det kanske är någonting, det kanske är miljörörelsen som vill säga mig någonting.
Du ska inte ratta diesel för mycket.
Nej.
Men alltså det är ju rätt, för det här kan vara den sista.
Kanske Greta Thunberg som sitter med en liten vododocka föreställande en Volvo XC70. De sticker små nålar i. Och förbannar och förtrollar den. Förhäxar. Förhäxar vår gamla kombi helt enkelt.
Det var sådana tankar du hade när du var liksom snurrade runt Nacka Forum där.
Ja, då tänkte jag inte det, men det var nog mer i efterhand.
Ja, för då var du så stressad, det var det som pågick, det liksom var stress i dig.
Nej, men jag skulle vilja säga i morse när jag insåg att jag inte kunde åka skidor, så var det ändå 100% sen.
Du, jag tänker så här, det som händer då, det som händer ändå, nu var det verkar som att det var 100% sen nu. Men det hade också blivit fullständigt haveri.
Ja.
Du går in och sätter i din bil, kastar en blick ut, ser det här.
Mm.
Och det som då fysiskt händer är att du tittar framåt. Och sen så går du ur bilen, tar tillbaka skidorna och grejerna. Men det som händer inom dig, det är ju liksom världskrig kan det vara. Men det syns aldrig på utsidan.
Mm.
Utan det är på insidan är så här... Satan! Liksom. Men när man är ensam, då, om man inte är skicklig på att få ut känslor, då kanske man drömmer näven i instrumentbrädan eller skriker något fula ord som man inte får skrika.
Men det som är bra med en bil är ju att man kan skrika fruktansvärda grejer i en bil.
Ja, det är sant faktiskt. Ja.
Alltså där, om min bil kunde berätta, alltså då hade jag varit cancelad kan jag säga.
Också väldigt många bilar som får höra skit om sig själva.
Ja, men det är väl också så här, jag tänker på...
Sista gången jag kör Skoda, liksom.
Men tilltagande digitalisering och artificiell intelligens, så är det väl inte långt ifrån att så här, alltså bilarna börjar liksom bli en egen hashtag i MeToo.
Så alla koleriker som är cancelade av sina bilar. Med sina små japanska och koreanska hybrider som förstår.
Mm.
Ja. Nej, vi är inte där än.
Nej. Men man kanske ska fundera lite grann vad man kallar sin Volvo.
Jag tycker faktiskt att det där går gränsen.
Ja.
Det måste man får kalla sin Volvo vad man vill.
Ja,
det handlar nog lite mer om vilka medpassagerare man har i bilen.
Mm. Man får misshandla ett säck basmat i ris.
Ja, det får man.
Det är lagligt i Kungariket Sverige.
Japp, det finns inga regler mot det.
Gud vad skönt.
Så har du gjort det eller?
Nej, men det är klart att det, ibland skulle man vilja ge utlopp för saker genom att sparka på saker. Och så.
Mm. Ja, men säck basmat i ris är inte dumt. Om den inte går sönder och rinner ut.
Då blir det bara värre.
Ja.
Men Bosse har ju en boxboll på sitt rum.
Mm.
Men den är ju liksom utformad för barn. Så jag är inte säker på att jag ska gå omkring och liksom slå på den. Eller gå in på hans rum och slå på den. Så där. När han har gått och lagt sig på sitt rum. Och jag är så här frustrerad över en vuxen grej. Att jag går in och bara pucklar på hans boxboll. Han vaknar. Vad är det pappa? Ja, jag bara ska bara avreagera mig lite grann.
Kommer när Mårten avreagera sig på en av Stellas leksaker.
Mm.
Och det var inte vilken leksak som helst. Utan det var hennes hett efterlängtade Nintendo Double Screen.
Nej.
Ja, DS. Som Mårten, 3 år gammal, satt och spelade på. Han var ju duktig på det där. Men sen så blev han frustrerad över någon bana han inte klarade. I någon Mario-spel. Och till slut så ser den här killen bli röd i ansiktet. Och tar och bara bräcker sönder DS-et i ilska. Jag ser också på honom. Jag kan liksom inte, det är för långt. Jag är i fel ända av lägenheten. Jag hinner liksom inte så här, stopp! Sluta med det. Men jag ser att han liksom... förstår hela liksom konsekvenserna av det han håller på att göra, men han gör det ändå så. Och så börjar han gråta.
Ja.
Jag tog sönder Stellas det.
Ja. Men jag hoppas att han har fått betala av det.
Det har han säkert. Han är skam. Vi köpte faktiskt, resultatet var att jag ganska kort efter köpte 2 stycken. En till honom och en till henne.
Mm. Just det, och då så här, så det lönar sig att vara en sån som förstör.
Svindålig förälder. Ja. Så mycket ersatt saker som de har haft sönder. Mm. Men de är ju jätteväl väluppfostrade nu. Mm. Otroligt.
Men Bosse kastade en plastmugg på våran. Vi köpte en jättestor tv till källaren.
Mm.
Som man kastade en plastmugg på. Det var nog inte meningen att han skulle ha sönder tv, men det, han kastade en plastmugg i källaren med följd att skärmen sprack. Så att vi, det var väl en tv för 10-12 000 kanske.
Åh fan. Fast det är ingen försäkring som kunde.
Ja, ah, det var ju det som var grejen då. Alltså, jag köpte dator och tv samtidigt.
Mm.
Så kom det så här försäkringspapper där liksom datorförsäkringen var på ena sidan och tv-försäkringen var på andra sidan.
Du glömde att vända på den.
Ja, men jag tänkte på baksidan var det ju bara finstilta, tänkte jag. Det är väl bara, det är väl ingenting viktigt på bak. Alltså jag bara så här, där är ett ytterligare ett exempel på miljörörelsen gone wrong.
Mm.
Ja, vi skriver dubbelsidigt mycket bättre. Nej, det är sämre, för att jag liksom, jag vill ha en försäkringspapper för varje grej. Så att jag glömde betala tv, jag betalade datorförsäkringen men glömde betala tv-försäkringen. Så att vi var i moment 22, men det som hände då var att vi sa det, att vi får vänta med att skaffa en tv tills vi har liksom sparat ihop pengar den.
Mm.
Vilket ju också var sant, delvis. Så småningom så skaffar vi en ny tv. Men alltså inte på något, det var inte så att vi så här varje vecka skammade Bosse för det här. Men vi sa det en gång. Liksom. Men vi får vänta lite grann eller så.
Nej, men när en sån stor skärm går sönder och han också hans älsklingsplats att sitta framför. Du behöver inte skamma honom. Han blir påminn om det varje gång han, just det. TVn är sönder. Gå ner och titta på tv just, Bosse, vi har ingen tv.
Mm.
Du får titta på min dator istället. Då är du försiktig. Inga koppar i närheten. Mm. Bara. Bosse, sitt på händerna nu och titta på pappas dator.
Precis. Bosse, vi har köpt en tvångströja kallas det för. Det är barnstorlek som vi ska sätta på det här så att du inte kan röra någonting här hemma. Du kommer få, naturligtvis få dricka med sugrör och sådär. Så du kommer ju inte... Det kommer ju gå bra.
Du får se vad du vill, men du måste säga till oss när vi sätter igång det, för du kommer inte kunna byta själv eftersom du har händerna hårt, tajt, knutna till
kroppen. Nu kommer du få känna lite grann hur det är att vara mun- och fotmålande konstnär.
Är du på en bra plats i livet annars, Bosse? För jag vill inte att du är på en dålig plats när du sätter dig framför pappas dator med tanke på vad som hände med tvn där nere i Gillestugan.
Du, och namnet antyder ju att det ska vara en glad plats, eller hur? Gille.
Mm. Mm.
Det är festligt ska det vara. Mm. Inte så att man kastar saker och att det går sönder.
Nej.
Att man ser, man blir påminn om olika sprickor i tv-skärmar och i livet, fasaderna.
Ja. Jo, men det där kommer nog följa med honom tills du och Ida är borta, en känsla.
Mm.
Och att Fred också har liksom genom muntlig tradition fått höra den här historien, legenden om plastmuggen som krossade 10 000 kronors skärmen.
Ja.
Så att inte heller Fred kunde se Poo Patrol.
Ja, precis.
På stort och härligt. Så här.
Det är roligt, men det heter Poo Patrol. Alltså inte Poo Patrol, utan...
I mitt huvud heter det Poo Patrol.
Jag tänkte så här bajspatrullen.
Tror du inte att det är lite, litet försök till någon slags kittlande skämt att ligga nära Poo Patrol och Poo Patrol?
Kanske.
Så hade jag jobbat.
Ja, men du är, ja, men det är hotellkantarellklass på dig.
Ja, knickers också.
Ja,
mycket ordvitsare. Ja.
Men du, Anders, du då? Hur mår du då?
Ja, jo, jag mår bra, men jag gjorde bort mig igår.
Okej, det här, nu, vänta, nu pausar jag här. Vänta.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fyra meter.
Så är vi ju tillbaka.
Jag, med kaffe.
Det verkar liksom när du sa jag gjorde bort mig, så känns det som att vänta, jag ska gå och poppa popcorn.
Ja, jag gjorde bort mig. Alltså jag gjorde bort mig på en nivå som gör att jag under gårdagen efteråt var tvungen att stanna upp ibland och sucka höger. Och så, när jag var med min son Mårten och hans flickvän Mira, så var vi ute på en liten promenad. Och jag bara... Alltså det kom till mig hela tiden och sen jag hade jättesvårt att somna. Jag berättade för Mimmi. Lite faktiskt också. Men hon är dålig på det där, för hon fattar inte att man ska säga att det är nog ingen fara. Nej. Men varför? Och det, till saken hör att risken är att jag gör bort mig ännu mer om jag berättar på vilket sätt jag gjorde bort mig. Och en annan grej, att det är så otroligt svårt att förklara varför jag tycker att jag gjorde bort mig. Men jag hade så starka känslor hela dagen igår efter det här. Så att jag drabbades av fysiska förnimmelser av liksom, du vet, så här skam.
Uh-huh.
Och fortfarande på vägen hit idag så kom det här, just ja. Alltså solen, nu är det ju molnigt, men solen gick liksom mentalt i moln hela tiden.
Men kanske är det ändå så att transparens är bra, och att det blir en slags terapimoment om vi pratar om det. Jag lovar att jag kommer att vara så här, oh shit, det kommer att gå bra.
Men risken är att det är en ganska dålig anekdot.
Fast jag tänker ändå att det, men kör för fan.
Ja, men det är uselt. Det är liksom, det är inte innehåll knappt. Men ändå så drabbas jag liksom av, alltså det, så här, det är också så här, det här är en sån här grej som hade funkat skitbra en feel good roman eller feel good film, att folk hade fnissat lite åt det, eller bara så hade passerat, det är så typiskt honom. Men när det händer på riktigt i verkligheten, då är det liksom katastrof. Det här är liksom tredje världskriget till mig. Och sen kommer det säkert att gå över, men och det kanske säger en del om hur alla liksom vilken egocentriker jag är som tycker att det här är något. Men okej. Jag fikade med Nisse Hallberg och hans tjej Emily igår. Det var jättetrevligt. Vi hade en väldigt, väldigt trevlig fika. Och snackade en massa. Det är också väldigt så här, bra, trevlig stämning. Alla är väldigt måna om att vi så här, alla ska snacka lika mycket. Det är också att han introducerar sin tjej som jag inte har träffat supermånga gånger, men som är väldigt, väldigt trevlig, verkligen en bra person, så här pratar, och det är öppenhjärtligt. På ett väldigt öppenhjärtligt sätt. Och sen så har jag en polare som heter Sven Dolling, som jag noterade på Instagram var med i på samma svensexa som Nisse. Så jag bara, känner du Sven? Ja, vi var på samma svensexa. Det var den här svensexan, Kalle svensexa, så här. Och sen så var jag med han egentligen, den här Sven. Då berättade jag, det var han som har köpt skivbutiken Andra Jazz. Och Andra Jazz är en skivbutik som är lite så här känd från den här podden. För jag berättade i typ avsnitt 2 eller 3 en anekdot om när jag gick in på Andra Jazz. Som då låg på Rörstrandsgatan. Och blev erbjuden att få komma på en improvisationsjazzföreställning. Och så visade också improvisationsjazzen lät så här. Och att jag tackade nej till det, för att jag insåg att dels att gästlistan var, alltså väntelistan var kilometer lång, och jag skulle hamna högst upp på den här listan. Och jag insåg att om jag hamnar högst, då är det någon som gillar liksom att man drar naglarna mot locket på en gitarr och skriker rakt ner i micken på gitarren. Och liksom lägger en fjärt, att det är jazz. Så jag hoppade. Men den här historien tycker jag också, Nisse är extremt rolig.
Ja.
Och till saken hörde att den här killen Sven Dolling, när han som ägde Andra Jazz gick bort, så köpte Sven hela skivsamlingen och hela butiken. Och jag har också varit och besökt den butiken, som är en butik full med olyssningsbar improvisationsjazz. Skivor som kostar mellan 350 och 35 000. Där det bara hänger samlare. Sen så skickar han ut skivor till hela världen. Han har liksom, han är hela världens frijazz älskare. Fokus på sig. I den här butiken finns också en väldigt, väldigt fin skivspelare med ett par rejäla Carlson-högtalare som är platsbyggda. Otroligt schysst. Så här. Och sen berättade en grej för mig när jag var där som jag tyckte var så rolig. Och att det var liksom att nu började jag berätta den här historien för Nisse och Emily, och insåg plötsligt att jag var på väg mot en avgrund. Därför att han sa så att den första artisten han spelade på skivspelaren, på den här skivspelaren, att testa den. Det var, och jag hade kunnat ändra mig i huvudet utifrån, men det var Magnus Uggla. Och när jag liksom typ 5 sekunder innan jag säger det så inser jag att Magnus Uggla är Emelies farsa.
Ja.
Och jag tycker det är så vansinnigt pinsamt. Och jag kan liksom inte ta mig ur situationen. Jag förstår inte ens varför jag tycker att det är så pinsamt, men det är sån smärt, det är sån smärt explosion i min själ.
Men var det så att Sven Dolling berättade att han spelade Magnus Uggla, var
det
som
en
alltså att han tyckte att det var ett misstag?
Ja, att det var ett misstag att spela Magnus Uggla.
Men uppenbarligen hade han ju ändå Magnus Uggla.
Han gillar ju Magnus Uggla.
Ja.
Men det var också någonting med att historien var inte på, alltså jag höll på att berätta en historia, jag berättade den ganska bra, jag ser att jag har den. Och jag inser att snart kommer jag säga att hennes farsa är artisten.
Ja.
Jag hade kunnat bytt till liksom Gyllene Tider eller liksom Thomas Ledin eller vad som helst. Nej, jag var tvungen att liksom, jag hade olika namn uppe så här. Rosett, Gyllene Tider, Eldkvarn, vad ska jag säga? Nej, jag sa det bara. Och det är ingenting.
Nej.
Men jag tyckte det var så pinsamt så att jag hade haft en skarplaggad picadoll där jag skjutit med.
Ja.
Alltså.
Men
och hon tog det ju, hon tog det jävligt bra, men leveransen var ju svinpissig.
Ja.
Den betydde ju mer för henne på så många olika sätt.
Ja.
Så det var ju inget skratt.
Nej.
Utan man säger, jaha.
Ja, precis. Ja, men då
var jag också tvungen att liksom säga, okej, för det är ju din farsa.
Ja.
Ja, då insåg jag att nu verkar som att jag har dragit hela den här historien för att säga att hennes farsa inte duger i en frias butik. Att det blir komiskt. Det är så dåligt.
Ja.
Jag förstår inte, när livet är så bra, när livet ler mot en så mycket som det gör mot mig, varför måste jag då klanta till det på det här jävla sättet hela tiden?
Men man kan
aldrig släppa tanken. Man måste alltid hålla sig i sargen.
Men om man alltid håller sig i sargen, då blir det ju aldrig kul heller.
Jag vet, men det finns ju smarta personer som aldrig gör bort sig, som ändå är alltid roliga.
Kanske någon enstaka. Men det är väl också någonting med,
nu när jag berättar det så återupplever jag det lika vidrigt. Ja.
Men jag hör dig och jag fattar att jag vet.
Jag har ju sagt det i podden också, så lyssnar de på det. Ja, då blir det jobbigt en gång till.
Ja, men jag
vill verkligen be om ursäkt.
Ja, men alltså, du säger ju att det är jobbigt. Det innebär ju att du har någon typ av känslomässig liksom jordning som gör att du känner att...
Så du ska säga störning.
Ja, nej, det tycker jag inte. Men tvärtom, jag menar, det är väl ändå en garanti för att liksom, det är inte så att du har något uppsåt med det här. Du vill ju varken Magnus Uggla eller hans dotter något illa. Liksom, utan det är ju mer liksom någon slags social liksom, awkwardness som uppstår i stunden. Sådär, som, det är ju liksom lite oförlöst och sådär. Men jag tänker att för mig när du berättar nu så känns det inte liksom helt alltså, solklart att om liksom själva poängen är att varför slösa bort en sån liksom så här banal artist som Magnus Uggla på den här platsbyggda Karlsson-högtalarna. Är det som är grejen?
Jag var i den här butiken och hälsade på Sven och kollade runt lite och Mårten var med också. Då så berättade han att första jag spelade när jag kom in, det var ju Magnus Uggla. Och då med hans leverans utan att pegga upp så jävla hårt för det så blev det väldigt roligt. Och sen så ville jag liksom ta det där enkla lilla. Men det blev ju, du vet, så här, jag drog en anekdot som skulle gå mot den ryck undan mattan, skämtet som, och så är det bara det här. Så det är dåligt historie, kanske ett uselt historieberättande.
Ja, men det är också så här, jag tänkte att du, Emil, att du skulle vilja veta det här, för det var ju din pappa som var med i den här historien.
Men för det är din pappa, precis, för det är din farsa, va?
Men det du skäms över kanske är snarare din så här bristfällig leverans än att historien var så annorlunda.
Alltså jag skäms för så många olika saker.
Men du vet vad, men det jag
märker också att historien är inte ens bra. Det är svårt att förstå varför det var så jobbigt.
Ja, men så är det väl ofta att man försöker så här förstå, men varför känner jag sån skam nu?
Ja.
Men det är inte alltid man förstår det. Ibland så är det så att man blottar sig eller man har sagt någonting som kanske kan uppfattas som en diss eller som en roast eller sådär. Att man känner sig att man har utlämnat en tredje person som kanske inte är där och shit, nu har jag missbrukat ett förtroende genom att berätta för mycket bara för att jag vill framstå som omtyckt för att jag måste säga någonting. För det förväntas man ju göra när man umgås med folk och sådär. Och det är kul att skvallra eller vad det nu kan vara. Men det är väl lika ofta som man tänker, shit, vad är det egentligen jag skäms över? Liksom.
Men kanske är det här med att jag tror att jag skäms över en dålig anekdot.
Ja.
Men också att jag inte kan att jag liksom alltid ska bli att jag inte kan låta saker och ting vara, att jag måste alltid liksom, okej, vi hade det jävligt trevligt, varför kan jag inte bara låta det vara då liksom? Måste jag dra en pissig anekdot?
Men nu ska jag säga en grej, och det är ju att jag tycker inte att du är den typen av person som alltid såhär, varför kan han inte bara hålla käften? För det, men du är ju liksom en person som är väldigt fungerande socialt. Alltså det, när jag umgås med dig, alltså jag umgås med dig hur många år som helst. Det är aldrig jag har suttit och såhär, åh nej, nu liksom öppnar Anders munnen.
Nej, nu är jag beredd.
Ja, precis. Utan det är ju tvärtom. Jag tycker att du är ju, jag skulle säga att du är socialt smidig.
Ja, men det är väl kanske därför som jag, men det spelar ingen roll, för en sån där haveri i halvåret, det räcker för att dra ner mig i liksom självbilden, han som bara går och hoppar på grodor i käften på hela tiden.
Ja. Men om man tittar på från Emilys synvinkel, om man då är så här, men det kanske fanns en gnutta awkwardness i det där.
Ja.
Ja, en gnutta. Mm. Men i, liksom, i relation till att Nisse går i god för dig. Mm. Du och Nisse är bra kompisar. Mm. Ni har gjort massa roliga grejer ihop.
Mm. Mm.
Och du har ändå liksom, när du har träffat Emily tidigare, men du har ändå liksom umgås med henne och sett henne. Mm. Och ni har haft kul ihop och sådär. Och då är man ju från mottagarsidan, då är man ju en sån liten grej.
Mm.
Om man är liksom normalt funtad, det är ingenting som bekommer en.
Nej.
Så jag tror att man måste liksom så här, ställa sig på andra sidan och fundera. Så här, men, vad betyder det för henne? Jag vill säga ingenting. Alltså, men hon har ju säkert hört så mycket värre grejer om Magnus Uggla. Folk som inte ens har vetat att hon är släkt. Hon har sagt, hej, jag heter Emily. Mm. Och sen är det någon som sitter på en middag och ondgör sig över vilken jävla så här, ytlig musik, vad heter det, producent och låtskrivare Magnus Uggla är. Och hon bara, efter ett tag bara, jag måste säga det här liksom. Mm. Det är min pappa. Mm. Och nu tycker jag, jag behöver inte säga det, men jag tycker ju Magnus Uggla är en briljant. Han är ju en del av svensk 1900-tals historia.
Han är jätteviktig.
Ja, jag lyssnade mycket på Uggla när jag var liten.
Ja.
Tidig Uggla. Och lite
sommartider.
Nej, men välkommen till folkhemmet där, som det var väl IQ var väl på den plattan, tror jag.
Ja, den är lite senare. Den kom ju Johnny the Rocker och ja,
den, men alltså ju, den var väl 84 85 där.
Ja, men han,
men då var ju både Astrologen och Hand i Hand var ju med där, så det är två riktiga rökarballader plus IQ, tror jag, som någon slags första singel, och den plattan, det är ju helt fantastisk alltså.
Ja, det finns ett före och ett efter.
Ja, men det var väl hans Brothers in Arms.
Undrar om det inte var första gången som någon var på riktigt väldigt väldigt rolig i en text och låten blev en hit för sin musikaliska kvalitet. Alltså, det var både Povel Ramel och Björn Ulvaeus, eller Benny Andersson på något sätt.
Glömmer väl ändå, hopp upp i topp, det är toppen i år. Hopp, hopp, hopp i topp, topp. Hopp, hopp i topp, det är toppen i år. Pop, pop, top, top.
Ja, den är rolig på ett annat sätt, men den är inte smart. Alltså, IQ, den är liksom, den är en betraktelse. Det är som ett kosseri egentligen.
Men IQ också, det är liksom, alltså, nu försöker famla efter någon slags, alltså, det känns som att den är som ligger där mitt i 80-talet. Det känns nästan lite så här, Phil Collins driv i liksom i produktion och musikalitet,
ja,
liksom.
Verkligen.
Ja, du kan den. Jag behöver inte sjunga den. Men ja.
Mm. Han kan inte gå och tugga tuggummi på samma gång.
Nej.
Fick han in. Men jag kommer när kungen fyllde 50.
Mm.
Då hade Magnus Uggla fått i uppdrag att köra Fula gubbar på Globen. Du har sett den här kanske tv-sändningen från kungens 50-årsfest.
Ja, det har jag nog, men det är väl länge sedan.
Valborg 96. Mm. Kungen sitter längst fram och sen så är det olika artister. Robert Gustafsson går upp och hostar.
Det är den här annan skålatal.
Ja, han skålatal. Och kronprinsessan Victoria och skrattar ihjäl sig. Och så här. Men sen så går Magnus Uggla upp och kör i Fula gubbar. Ja. Och det, där upplever jag lite samma grej som händer. Att han, först när han står och sjunger, inser vad han sjunger om. Ja. Och han har också Orfe Drängar med sig som ska sjunga den här... Det finns en män för att få fjäder på sin skinnspik behöver han en speciell teknik.
Ja.
Just det går a cappella.
Ja.
kan inte få fart på sin pillesnopp och då, ja. Fram, alltså det, då tror jag att Magnus Uggla också var så här, vänta, det här, just det här kommer hända i låten, jag tänkte inte på att kungen kommer sitta fyra meter framför mig när jag sjunger det här som handlar om impotenta 50-åriga gubbar som ligger med unga tjejer.
Ja.
Alltså, det måste också ha varit en så här, varför tog jag inte Johnny DeRocky?
Ja, och varför
tog jag inte Astrolog?
Men jag tror inte det var bara Magnus Uggla som funderade över det där. Jag tror kanske också dirigenten för Orphée Dreng, eller det allra minst tror jag. Robert Sund tänker jag att det var som dirigerade då.
Okay.
Men alltså producenten för det här från SVT, alltså alla så här, Tarras, alla de här marschalkarna från hovet, så bara, men varför valde vi den här låten för? Vi hade kunnat välja Mälare kyrka.
Ja, han valde den.
Ja.
Mycket aktiviteter runt i Globen pågick.
Ja.
Någon försöker att fånga kungens uppmärksamhet, att han ska missa de här textraderna. Ja. Kungen bör väl ha varit informerad i förväg om programmet.
Ja, men det tänker jag väl ändå sådär. Eller också tyckte han bara så här. Kul låt liksom.
Ja.
Jag bryr mig inte.
Jag känner ingenting.
Det här är... så här, jag känner ingenting av den här impotensen som speglas i den här låten. Nej. Det är inte jag.
Och här är min fru Silvia. Ja. Och det är den tjejen jag håller mig till.
Ja, precis.
De unga tjejerna han sjunger om. Det fattar jag inte.
Nej. Camilla Henemark sitter där borta. Undrar om jag ska gå fram och prata med henne. Hon är ju väldigt duktig i det här bandet Army of Lovers. Kanske, ja, kul. Vilken Sliding Doors historia.
Ja, men det var faktiskt, det är fortfarande jobbigt.
Ja.
Jag tycker du säger väldigt bra, men ändå ser så att...
Mm. Men jag tycker så här, mottagaren av det här bryr sig 1% av vad man själv bryr sig.
Mm.
Och 2, om det inte är värre än så, om det inte är så att man så här, har gjort bort sig liksom offentligt eller så här, sagt något hemskt till någon offentlig person eller så, eller blottat eller sånt, då är halveringstiden extremt kort.
Det tänkte jag också. Det här kommer inte vara någonting om 25 år.
Nej, men det kommer inte vara någonting om 25 minuter. Nu har du kommit ut med det. Nu är det ut ur systemet.
Ja, men sen ska det läggas ut på måndag. Sen kommer Nisse och Emily ligga och lyssna på det. Och sen så är det igång igen.
Jag
verkligen ber mig ursäkt. Jag riktar mig direkt till er, Nisse. Ja. Framförallt till Emily. Jag tänkte inte på det här. Jag ville bara berätta en trevlig anekdot om något som hände i skivaffären Andra Jazz. Och det blev någonting helt annat.
Men bra content. Mm. Men fint att du öppnar dig. Mm. Jag ska försöka att vara lika transparent.
Du har ju varit transparent. Du har ju berättat om hur du råkade köra till Nacka Forum när du skulle till Blektorns Park.
Ja, precis.
Det är transparent.
Jävla såhär, fan, Fritan, han fan blottar sig alltså.
Naket med Fritte. Det är fan
Tony Sjundesson-klass på honom.
Naket med Fritte Fritsson. Nej, jag har ju lite tandvärk idag. Hur mår de? Det är helt okej.
I podden Naken med Fritte Fritsson berättar Fritte Fritsson högt och lågt ur sitt eget liv. Han sparar inte på krutet när det gäller att blotta sig, att berätta om vedermödorna som tvåbarnspappa och hur livet som fri intellektuell och kulturarbetare och komiker är i 2020-talets Stockholm. Lyssna på Naket med Fritte Fritsson med sidekicken Anders Thorsson Sparring på Acast.
Roligt.
Nu ska vi plugga.
Pluggfest.
Och då har det kommit en knyckersbok nu va?
Ja, för min knyckers och silverpokalen ligger ute och den går som smör i solsken.
Underbart.
Och sen har jag också, vill jag plugga en annan grej, för den där boken för min knyckers och silverpokalen, den kommer jag att prata om flera gånger. Men däremot så vill jag plugga en annan grej, och det är att jag var gäst i en nystartad podd som heter Bokskåpspodden. Det är en podd där Emma Ström som driver den lilla gemytliga bokhandeln Lilla Bokskåpet i Göteborg intervjuar barnboksförfattare och premiäravsnittet Jag gäst ligger på Spotify.
Mm.
Mm. Sök inte på Bokskåpspodden, sök på Anders Sparring.
Mm.
Anders Sparring. För det, faktum är att jag tyckte det var ett ganska bra avsnitt för er som är intresserade av hur det här arbetet med att skriva barnböcker är inifrån, så tycker jag det blir väldigt bra faktiskt.
Och om man vill höra lite mer av Anders Sparring någon gång,
ja.
Om man vill så här, om man vill höra så här, inte, alltså, inte Fritte Fritzson utan bara Anders Baring.
Rolig grej, när jag lyssnar på det där så märker jag att jag är van med att prata med dig och att man måste hugga för att få, alltså, hon, Emma fick inte en jag hade så här 25 minuters monologer.
Wow, okej. Okay. Ja, precis. Ja, men det är intressant med att det finns olika rytm och så. Ja,
men hon kommer in med så här, wow, okej.
Okay. Men hon kommer, she'll get a grip of it eventually. Jag ska plugga då min och Marcus Johanssons också stand-up-klubb Oslipat. Den 13 april så kommer vi till Jönköping. Då är den här line-upen. Josefin Johansson, Elinor Svensson, Viktor Karlsson, Fritte Fritzson. Alltså bara sån namn.
Sån afton.
Ja, sån. Precis.
Då får den Tottenhams forward Son kommer.
Precis. Och Stockholm 20 april. Oslipat pratar om girighet och frosseri i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Med Magnus Betnér, Ahmed Beran, Evelyn Mock, Lisa Eriksson och Kristoffer Nyqvist.
Wow!
Ja, fruktansvärt bra line-up.
Herregud.
Sen kör vi en liknande kväll i Göteborg, 13 maj.
Mm.
Oslipat pratar om dödssynderna med Niklas Andersson, Elinor Svensson, Johannes Finnlaugsson, Ludvig Samuelsson och Tina Bergerus. Jag konfar där också. Och sen slutligen Lund. 17 maj kör jag kanske för sista gången min soloshow-spriten. Och då får man också se manlig frigörelse med Ola Aurell och Marcus Johansson.
Mm.
Och biljetter till alla de här föreställningarna går man in på oslipat.com.
Och köper.
Ja, man gör det bara.
Det ska man göra. Och med det sagt, tack för den här veckan. Det var skönt att få prata ut.
Verkligen.
Och nu kommer Grytan med Uje Brandelius.
Vi har bjudit våra vänner hem till oss ikväll. Jag har gjort en gryta med älg och kantarell. Du kramar mig och säger, gud vad gott det här ska bli. Det här är första skälet till att det ska vara vi. Jag glömmer spisen på och grytan bränns och blir förstörd. Jag säger den här jävla grytan är helt jävla körd. Du säger ta det lugnt, vi köper pizza, det blir bra.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.